Radio Play.
Hej och välkomna till
Mord mot mord.
Avsnitt, jag ville säga 92.
Det är 92.
Fan, många.
Det närmar sig verkligen
100. När är det 100? Om 8 veckor. Mm. Vad är vi då?
Vi är på nyåret.
Nej. Ah, jo, vi är på det nya. Jag tror jag menar att det var på nyår. Jag bara, jag fick panik för att det var så långt kvar tills man fick vara ledig.
Nej, vi är, alltså, det måste ju vara någon gång in i januari.
Ja.
Och så, så vet vi kanske har något specialavsnitt i jul. Det har vi ju inte pratat om än. Nej. Så vi tar det här framför alla.
Ska vi bara ta den här diskussionen med alla? Och alla nu säger rakt ut exakt. Vad de tycker vi ska göra
så,
på specialavsnitt.
Så lyssnar vi på det.
Exakt.
Nej,
vi
men,
ser. Men
vi
något,
ser. Det kommer.
Det kommer och det kommer bli jättebra.
Då kommer vi väl fira på något vis.
Ja, du heter Anna Sandell. Mm. Och jag heter Karin Andrea. Och det här är våran krimport.
Ja.
Ja, bra. Hur mår du?
Jag mår bra. Det är ju vinter i Stockholm, om man ska vara så svensk och prata lite om vädret, vilket jag ändå tycker är viktigt. Det är ju kallt. Alltså det är ju riktigt kallt.
Jag vet, men jag tycker att det är mysigt.
Det är jättemysigt, absolut. Man kommer ju in winter spirit.
Alltså idag när jag åkte hit så hörde jag alltså två tjejer som stod och sjöng i tunnelbanan. Mm. Kanske unga tjejer, hade med sig en liten hund utklädd i tomte med.
Gulligt.
En touch som passade. Mm. Och du vet, när folk, de sjöng någon jävla, jag vet inte, någon jullåt liksom. Och du vet, när det låter övernaturligt.
Ja.
När man bara, jag bara, vad är det för ljud? Vad är det för ljud? Så bara, det är tjejerna med hunden.
Gud vad härligt. Jag var ju på...
Ja, du var på adventskonsert
i kyrkan med min mormor igår. Mm. Och det, då var det alla den här församlingens körer som sjöng. Och det var väldigt, alltså barnkör.
Åh, snälla.
Alltså,
det är så fint.
Alltså, när de, vi tänder ett ljus i advent.
Var inte det otroligt vackert? Sjunget
var det? Det?
Jag tror det. Det lät så fint.
Det var så himla fint.
Ja.
Och sen så var det lite mera svängigt. Som till exempel, en kung, en kung, en kung.
Det var... Jag vet inte vad det var, men jag gillar.
Det var en låt om Jesus. Jag vet inte om den... Egentligen, det är väl en jullåt på något vis, men...
Ja, ja, ja. Så länge det är Jesus.
En kung,
jag vill att ni ska veta att Anna nu gör liksom rörelse
koreografin.
Till, och bland annat då även spirit fingers.
Mm.
Ja, så bra. Vi var på julmarknad igår.
Jag vet, så mysigt. Så här, köpte du något?
Jag köpte en julklapp till min mamma. Alltså, hon lyssnar inte på det här. Nej. Och det var världens tråkigaste julklapp. Men
vad var det? En disktrasa med ett print på.
Typ. Nej, det var nästan ännu tråkigare. Men för hon är så... Hon älskar en julmarknad men tycker också att alla är alldeles för stora.
Mamma?
Ja, det blir ett så kallat ont i huvudet ställe.
Mm.
Så vi var ute på landet och skulle gå på den här julmarknaden. Och det enda som Sanna visste om skulle finnas där var mjöl, lamm och blommor.
Ja, det var härligt. Så det var saker från gården som man kunde köpa.
Så. Exakt, så jag köpte honung bland annat. Men, och då berättade jag för mamma. Och då så ringde hon även upp i lördags, för hon trodde vi skulle dit i lördags. Så hon så här, mjöl är alltid intressant. Man bara, till att börja med, nej, det
nej,
är det inte.
Ge mig inte mjöl.
Exakt. Och det gjorde jag inte heller. Utan jag köpte någonting som hon äter varje dag, som är havregryn.
Ja, ah, perfekt.
Ja, det var en otroligt tråkig julklapp. Hon ska få fler.
Men jag tycker det är härligt när det är så där locally produced.
Så,
honung tycker jag är en perfekt strumpan-present.
Åh jävlar, vi måste ha julstrumpor i år.
Ja, ni har inte det.
Alltså, vi har haft det när jag är liten.
Ja, nej, jag tror inte det heller. Nej.
Men nu, för vi är ju hemma hela julafton, jag och Markus själva. Ah, japp,
100%. Det är så jävla
mysigt. Ah,
och jag ska ju inte fira med Oscar, men min mamma ska ju komma hit och bo
min
här.
Mamma ska fira med Oscar.
Exakt. Vi har liksom svängt upp det lite.
Så kul.
Nej, men, så mamma ska ju bo här. Och då tänker jag att jag kanske får strumpa.
Och du kanske ger strumpa.
Jag brukar ge strumpa, men jag brukar ge lite mindre omfång.
Ja, rimligt. Så mer en sån ankelsocka.
Exakt. Jag brukar köpa till exempel en honung och kanske typ en kräm.
Så trevligt. Mm. Otroligt trevligt. Bra. Då ska vi, där kommer vi ha, jag vill att vårt intressant ska vara exakt så här hela vägen fram till jul. Att vi bara pratar om olika juliga saker.
Jag skickade också, Oskar blev trött på mig i lördags. För att jag hade vaknat tidigt, som alltid.
Hör och häpna.
Och så tänkte jag att nu skriver jag min önskelista och skickar till Oskar.
Att du ens, alltså jag tycker bara det, jag älskar att du har en önskelista. Det tycker jag är roligt. Kan du berätta vad som stod på den?
Det är fina hemmakläder.
Ja.
Så länkade jag till, eller jag bifogade en bild. För jag skulle vilja ha sådana byxor i kashmir.
Oh.
Och en matchande tröja.
Ja.
Ett par skor som jag önskar mig. En ring som jag önskar mig.
En förlovningsring.
Inte en förlovningsring. Det vågade jag inte sätta på önskelistan.
Men egentligen, Oskar, om du lyssnar.
Det här var en vanlig ring. En väska.
Det är många saker, Anna.
Ja, men man får välja.
Okay. Men hur många räknar du? Hur få kan man köpa utan att du blir sur?
Allt var, för vi har satt en julklappsbudget i år. Så att allting ligger runt den budgeten.
Jag köpte idag en chokladkalender till min kille. Vi är med på den nivån.
Ja, jag letade efter den igår, men de hade inga på min ICA. Men vad mysigt att du köpte den. Fick du en av Marcus?
Nej, det har jag inte fått. Han kommer också äta upp den alla imorgon.
Det är det som är så fantastiskt när man är vuxen.
Verkligen. Eller det är det som är så fantastiskt när man är tillsammans med ett barn som inte har barns regler.
Ni borde ha att ni öppnade varannan lucka.
Jag vet, men jag funderade på att ha sån paketkalender, men sen orkade jag inte det.
Det fick jag förra året, det var min bästa
kalender. Ja, men för då fick han redan köpt en sån. För jag tänkte att jag skulle köpa...
Och göra.
Sen bara, men gud, jag är inte sån.
Du har inte tid, Karin.
Men jag, och han är inte mitt barn.
Nej.
Och hade han varit mitt
barn
hade blivit... Det jag menar är att det hade blivit mitt barn hade blivit vidrigt om de fick jättemånga paket varje dag.
Ja.
Ja, skitsamma.
Men du mår bra.
Jag mår bra.
Jag hann aldrig komma med
bilen.
Jag hann inte komma med tillbaka frågan.
Jo, men det är bra. Jag hade haft en traumatisk upplevelse idag dock.
Okay.
Som var att jag har då varit på landet hela helgen och liksom, jag skrev ju till det också, jag känner mig otroligt ful. Jag har också
jag tycker inte att du är det.
Tack, men jag har också den här frisyren som blir mina
änglalockarna.
Ja, eller som Marcus brukar kalla det, alltså mitt så babyhår när det börjar sticka ut. Så brukar han säga att jag ser ut som baby Mozart. Så,
min pappa kallar det för änglalockarna. Jag tycker att dina ser ut som änglalockar också.
Det var finare än baby Mozart. nej, men så kommer jag in till stan och så blir man liksom lite så... För att jag har liksom levt ett sånt landet liv fullt ut. Det vill säga inte duschat så mycket.
Nej.
Och sen så åkte jag bussen och jag insåg exakt hur sleten jag såg ut när en ung, kan kanske vara 13, kille på riktigt var på väg att ställa sig upp för mig. Och jag var så här, tror han att jag är gravid eller tror han att jag är gammal? Jag vet inte. Och du vet, han insåg sitt misstag, men det var en sekund han var bara på väg upp. Och sen så ångrar
han sig. Fan vad fräckt.
Jag vet. Alltså snällt om jag hade varit också. Att jag ville typ såhär,
exakt, applaud
him.
Man vill ju uppmuntra det beteendet.
Ja,
men till, det är du är ju varken gravid eller gammal.
Nej, inte så. Men då kände jag, fan, jag måste göra
men
något.
Men alltså år. Också bara till hans försvar. När man var 13. Alltså då hade vi lika gärna kunnat vara 58 år.
Ja.
Fast jag hade inte rest mig för en 58-åring. Det är det man fattar när man själv blir äldre.
Exakt.
Att man måste liksom, man måste vara riktigt gammal för
ja,
att man
alltså min mamma blir ju kränkt när någon försöker ställa sig för henne. Hon är ändå snart 65.
För jag övervägde här om dagen. Ska jag resa mig här eller inte? Men jag reste mig och hon blev jätteglad.
Ja. Men jag ska också säga så här. Jag kommer bli glad om någon ställer sig upp även nu.
Alltså gud,
det är skönt att sitta liksom.
Jag hade förut en regel att jag bara satte mig ner om det var fler än tre stopp på just tunnelbanan det. Och så här.
Nej, inte längre.
Jag har slopat det helt.
Alltså, det finns stolar av en anledning.
Nu boxar jag mig fram om jag ska åka ett stopp.
Ja, bra. Men och det tycker jag du förtjänar.
Tack.
Du har ett stressigt liv.
Ja, jag måste få vila.
Du måste fan få vila. Mm. Och du ska få göra det alldeles strax, men vi poddar lite först.
Absolut. Ja. Jag har en hemsk historia från USA på 30-talet.
Mm.
Och Jag läste någonstans att det här fallet blev lika uppmärksammat som kidnappningen av Charles Lindbergh.
Ah, oh, the Lindbergh baby.
Exakt. Mm. Hette han bebisen Charles?
Nej, inte det.
Pappa. The Lindbergh baby. Okej, okay, i alla fall. Yeah. Och närmare bestämt så är vi på Hawaii.
Spännande. Mm.
En plats jag alltid velat åka till.
Ja. Och gud vad du hade passat bra där.
Tycker du det? Tack. Ja. Jag vill ta en sån
krans.
Krans. Som de får i alla fall på film.
Ja.
På juldagen 1909 föddes Joseph Joe Kahawai.
Ja. Jag måste bara... Anledningen till att jag reagerade väldigt starkt, vilket du kanske inte ens såg, men att mitt ansikte började twitcha, det är att huvudpersonen i min berättelse också är född på juldagen.
Ah, cool.
Fast alltså långt tidigare. Det var inte så spännande.
Jo, men det var det, tycker jag.
Okej, okay, säg.
Joe, när han var liten, de föddes, eller han, förlåt, Joe Kahawai föddes på Maui i Hawaii på juldagen 1909. När han var liten så flyttade familjen till Honolulu. Och hans föräldrar skilde sig efter ett tag. Och Joe bodde med sin mamma, men han hade kontakt med sin pappa. Liksom. Det verkar inte vara någon big deal egentligen. Mm. Han verkar typ ha varit ganska poppis. Och han var del av ett sånt stort kompisgäng som kallades själva för Kauluvela-gänget.
Yeah.
Han var jätteduktig i idrott och blev tilldelad ett stipendium där han fick spela i ett fotboll. Lag på så här hög nivå. I slutet på 20-talet, början på 30-talet så kom ju The Great Depression. Ja. Och det gjorde att Joe var tvungen att typ så här, sluta plugga kanske och typ börja så här, jobba och för att hjälpa till med familjen. Och så han så här, knegade runt.
Mm.
Han gick också med i den lokala militären på Hawaii och han boxades på professionell nivå under artistnamnet, eller vad man säger, Joe Kalani.
Mm. Bra boxarnamn.
Eller
hur? Ja.
Tycker typ hans riktiga namn är coolare.
Också. Ja, verkligen. Men, det var säkert sånt så här, det här kommer inte de andra kunna säga. Typ. Så nu byter jag. Klassiker.
Mm.
Deppig klassiker.
Ja. Ja. Den 14 februari 1911 föddes en annan person som hette Talia Fortescue. Hon var en så kallad socialite. Hon föddes någonstans på fastlandet. Och hennes föräldrar var så här fina, men de gjorde av med typ alla pengar som de hade.
Yeah.
Och så när Talia var 16 år så fick hon gifta sig med en militär. En löjtnant i flottan som hette Thomas Hedges Massey.
Okej.
Okay. Och det här var liksom inte ett lyckligt äktenskap.
Hör och häpna, hon var 16.
Exakt. Mm. Jag vet inte hur gammal han var, men han är ju såklart markant äldre än henne, tänker jag, om han är så. Men de bråkade jättemycket och hon typ började dricka ganska mycket. Och 1930 så flyttade de två till Pearl Harbor där Thomas blev stationerad. Och när de väl var där så där var det liksom så här stor militär, amerikansk så här militär community. Men hon själv, Talia, kände inte att hon passade in. Men hon hade med sig sin mamma dit som heter Grace Fortescue. Men hon liksom, jag läste någonstans att hon beskrev det, det verkar som att hon tyckte att hon var finare och bättre än alla andra.
Ja.
Så att det verkar som att hon och hennes mamma levde på så här gamla meriter av att de var fina typ. Och Talia och Joes vägar kommer att korsas på typ det sämsta sättet man kan tänka sig. Och det hade helt så här fruktansvärda konsekvenser. Och det här ska jag berätta om nu.
Spännande.
Så i september, ett år efter att Talia och Thomas har flyttat till Hawaii, alltså 1931, så hittas Talia gåendes på en väg av en man som heter Justice Bellinger.
Okay.
Han kör med sin bil på den här vägen och ser liksom henne. Och klockan är ett på natten. Och så han bara, okej, konstigt. Och jag vet inte om hon vinkar typ in honom eller om han stannar. Men klockan är då ett och hon är helt ensam på typ en så här landsväg. Och Hon är på väg från en fest. För hennes man, Thomas, har då tvingat med henne på en fest. Hon har inte velat gå. Men så har hon då blivit medtvingad. Och när hon väl har varit på festen så har hon typ blivit raggad på eller antastad av eller någonting av en av Thomas kollegor som var en man som kallades för Moose. Han var en stor vuxen kar typ. För under kvällen har de suttit och pratat och sen har hon... Ingen har sett vad som har hänt, men hon har rest sig upp och så slagit honom i ansiktet och sen gått därifrån.
Good for her.
Ensam liksom. Och hon har, jag tror inte heller att hon har sagt till sin man, utan hon bara drar liksom för att hon vill hem.
Okay.
Så den här Justus, jag tror att man uttalar hans namn så.
Justus.
Men fast det stav, skitsamma. Vi säger att han heter
Justus.
Det. Justus,
Justus, gulligt namn.
Det är gulligt. Mm. Han stannar då för att plocka upp eller liksom se vad som har hänt. Sådär. Och det visar sig då att hon har blivit så illa slagen. Hon har blivit liksom överfallen och slagen. Så hon har en bruten käke. Det är verkligen
What?
Ont.
Oh, panik.
Hon säger att hon har blivit... Hon sätter sig då i bilen så här. Och de bara, men gud vad har hänt? För det är Justus och... en annan man i bilen. Och de är så här, men gud vad har hänt? Och hur mår du? Och hon bara, nej men jag var på väg hem och jag har blivit överfallen av 5 hawaiianska killar.
Okej, okay, ja.
Hon har inte sett vilka det är, men de är liksom alltså ursprungsbefolkning.
Men är de i Pearl Harbor nu?
Ja.
Okay.
Eller, ja, precis. Ja, Pearl Harbor ligger ju på Honolulu.
Ja. Då är jag okay.
Så jag vet, de är inte i Pearl Harbor.
Nej,
men,
de är typ
Okej,
okay, jag fattar.
Så hon har blivit överfallen av 5 killar. Och hon säger att de är antingen asiatisk härkomst eller att de är liksom hawaiianer. Så att hon bara säger, jag vill bara åka hem, typ, kan ni bara köra hem mig?
Med din brutna käke?
Men de gör det.
Okay.
Och när hon väl kommer hem, eller hon är hemma och så ringer hon till sin man, eller så kommer han hem, jag vet inte riktigt. Så säger hon bara, eller hon ringer nog tror jag, och så säger hon så här, something terrible happened. Och så berättar hon när han kommer hem att hon har då blivit överfallen. Och hon har inte bara blivit slagen utan hon har också blivit våldtagen under det här överfallet. Och hon berättar så här att de kom i bil, men eftersom det var mörkt så såg jag inte vilka det var. Och jag såg inte deras bil, jag såg inte deras registreringsskylt, jag såg ingenting. Så de har typ ingenting att gå på.
Nej.
Men eftersom hon är så här en vit, fin kvinna så ger sig polisen ut med en gång och bara så här, vi ska hitta den, de som har överfallit den här kvinnan. Och ganska snabbt, jag tror så här, liksom samma kväll, så griper de då 5 män. Och... alla de här männen har då asiatisk eller hawaiiansk härkomst. Och de har tidigare under kvällen, om det är alla eller om det bara är några av dem, varit i typ någon så här mildrigare bilolycka. Eller det har hänt någonting. Så att de har haft kontakt med polisen innan. För att en av de här männen är Joe.
Just det.
Och han har hamnat i bråk efter den här krocken eller vad. Det beskrivs som en så här road rage situation.
Okay.
Så han har hamnat i bråk med en kvinna under den här händelsen och har slagit henne.
Okej. Okay. Så men det är inte samma kvinna, det är liksom
en annan kvinna. Jag vet inte om han har slagit henne eller om det sägs att han har slagit henne.
Ja.
Men de plockar i alla fall in alla de här 5 killarna till polisstationen där de då så här ställs upp och Talia ska då så här säga om hon känner igen dem. Vilket hon då gör.
Som gör.
Och ja, som en händelse så kan hon också registreringsnumret som tillhör en av de här personerna som har varit inblandade i den här olyckan tidigare.
Okej.
Och man tror att hon har snappat upp det här registreringsnumret. För hon har ju så suttit hos polisen och typ hört så här...
Just det, hon sa ju att hon inte såg bilen, nej, ingenting.
Ingenting.
Så och sen det känns helt plötsligt att hon... Ja, exakt.
Så det är så jättekonstigt. Men så hon är så här, ja men det är dem och de körde bilen som har det här registreringsnumret.
Och man vet ju inte, det kan ju lika gärna att polisen har mötet henne med det också.
Absolut,
det vet vi ju att verkligen. Händer liksom.
Men det som är så himla konstigt är att ingen av de här killarna har varit i närheten av där hon har blivit överfallen. För att det finns vittnen då som
placerar dem
någon annanstans. Och den här liksom, olyckan eller vad det var också någon helt annanstans. Så det är så här, fysiskt omöjligt för dem att ha varit på båda platserna. Så att, så här, å ena sidan står polisen med hennes utpekande av dem. Och å andra sidan så är det liksom så här, det faktum att så här, nej, men de var inte där. Alltså de kan inte ha varit där. Och det verkar så här konstigt allting. Men det faktum som kvarstår är att hon har ju en bruten käke.
Någonting har ju hänt.
Men när läkarna undersöker henne för att se om hon har blivit utsatt för våldtäkt, så hittar de inga bevis för det.
Nej. Och det behöver man väl inte alltid hitta i och för sig. Liksom, men,
så är det ju säkert.
Men hennes käke är...
Käken är bruten. Och det finns då teorier om vem som egentligen har slagit henne.
Ja.
Och det man tror, eller det finns folk som tror, att det är den här Mus.
Just det.
Som hon har hamnat i bråk med innan. För att han har ju då liksom motiv för att hon förnedrade ju honom, eller du vet så. Så antingen så vågar hon inte säga någonting, eller så skyddar typ polisen hellre militär, alltså någon så här högt uppsatt militär, än de här unga killarna. Och så här, hawaiianska unga killar blev under 30-talet så här, du vet, de kallades för Beach Boys, som var typ, de framställdes som personer som är så här låg moral, och att deras enda syfte var typ att förföra turister eller så här ensamma kvinnor vars män typ var, du vet så.
Good old racism.
Absolut. Så att, ja.
Det finns en jävla massa skit där.
Exakt. Men trots då att det typ inte finns några bevis, så ställs de ändå inför rätta för det här. Men för att det inte finns några bevis så släpps de.
Okay.
Så att de ställs inför rätta, vilket man ju tycker att de inte ens borde typ behöva göra. Men det gör de. Men de släpps också. Mm. För att utöver då hennes utpekande så finns det inga konkreta bevis.
Mm.
Så de släpps allihopa på fri fot. Men de är ändå så här, hittar vi någonting så blir det en ny rättegång. Mm. Och då ligger ni pip till. Typ så.
Också bara kul att typ leva, försöka leva med det, att det, när som helst kan man typ igen bli anklagad för, men det är ju den här jävla double jeopardy.
Jag vet inte. Men och det som jag så, som jag förstår det, så var de alla tvungna, eller om det bara var Joe för att han hade slagit den här kvinnan, men de var så tvungna att rapportera in, alltså de var typ på parole, eller du vet, så att de var så här, varje morgon måste ni rapportera in till typ rådhuset eller polisen eller vad det var. Så att de släpps, men det är ändå lite på nåder så. Och att de släpptes skapades så sjukt mycket upprördhet på militärbasen på Hawaii. För där så tyckte man att det var helt otänkbart att en vit kvinna hade blivit överfallen av de här männen och sen blev de friade.
Så de, men om det inte är de männen.
Exakt.
Så...
Och du vet, de är så här stackars familjen Massey som de heter, och Talias mamma som den här Grace, hur att de har blivit så här utsatta för det här.
Det känns ju lite alltihopa som typ så Central Park 5 liksom.
Absolut.
Alltså, det är verkligen.
Det är så jävla, det är så hemskt verkligen. Men efter den här domen då så bestämmer sig Thomas Massey, alltså Talias man, och hennes mamma Grace Fortescue bestämmer sig för att så här, vi tänker ta saken i egna händer. Så de bestämmer sig för att så, skapa någon egen form av rättvisa. Så de ger sig efter, till att börja med, den första personen de ger sig efter är den person som ägde den bil som Talia påstod hade varit en del av hennes överfall. Han hette Horace Ida. Och när de hittar honom så misshandlar de honom superbrutalt och hotar honom att så här, vi kommer kasta dig från den här klippan, vi vill bara att du ska erkänna, du vet. Men han lyckas på något vänster fly. Så han klarar sig liksom med bara förskräckelsen och typ så här, han är ju helt sönderslagen, men han liksom, de hade hotat med att göra någonting mycket mycket värre. Och om det var så de liksom misslyckas grova såna här med honom. Men om det var någon som Grace, då Talias mamma, verkligen hade hakat upp sig på, var så det var det Joe. Mm. Och hon har sagt så här helt fruktansvärt rasistiska uttalanden om honom. Och hon var så här helt beslutsam med att så här, han måste straffas för det han har gjort mot min dotter. Eller som hon då är helt övertygad om att han har gjort mot hennes dotter. Så en dag då, den 9 januari 1932, så det är alltså, det är ganska långt efter, för det här var i september, så är Joe då utanför rådhuset, tror jag att det var, i Honolulu tillsammans med sin kusin Eddie, för att han hade rapporterat in sig då hos sin övervakare eller vad det var. Så när han har gjort det så står han utanför huset och då så stannar en Buick framför honom och typ föraren så här, typ visar upp någon slags här rättslig kallelse eller något så här dokument, något slags juridiskt dokument. Och bara hoppa in i bilen, du måste följa med in i bilen. Och så går det väldigt så här fort, så jag vet inte om han typ blir indragen i bilen eller om han hoppar in självmant för att han typ är rädd, som man ju är för typ polisen.
Ja, men eller så. Så här, du, jag är från den här myndigheten. Exakt. Och in här. Det är ju det som är sjukt, att man själv hade varit så här, man bara okej.
Okay. Okej, okay. Ja, man har hoppat in en mörk skåpbil typ. Men så han hamnar i alla fall i bilen och hans kusin då är bara så här, vad händer typ? Och så åker de iväg. Och men det, Eddie då, kusinen, han förstår ändå så här, det här var inte helt
hundra
det som händer nu. Och bilen körs, som jag förstår det, jag tror att det är av Thomas, men jag har läst också Grace. Mm. Men de är i alla fall båda två i bilen. Och slutdestinationen är då Thomas och Talias hus. Okay. Så väl framme i huset så är det också två av Thomas militärkollegor där. Så de har bestämt sig för att så här, vi ska förhöra honom och han ska erkänna vad han har gjort. Så de liksom försöker så här, berätta vad som hände. Och eftersom han då inte har gjort någonting, så han bara, jag vet inte vad som hände. Nej. Jag har inte gjort någonting. Och de vägrar ju acceptera det. Så att de typ torterar honom för att få fram ett svar. Och till slut när han liksom ändå inte erkänner sig skyldig, för han är oskyldig, så skjuter de honom. Och skottet träffar honom i lungan. Så det tar 20 minuter för honom att dö. För han liksom kvävs av sitt blod. Så det är så himla hemskt. Att det är så himla vidrigt. Och så när de då väl har skjutit honom, så klär de av honom och lindar in honom i ett lakan. Och lägger honom i bakluckan på den här Buicken. Och åker iväg för att typ dumpa hans kropp någonstans. Men som tur är har då Eddie, hans kusin, flaggat för, om det var polisen eller vem det nu var, att det är, så här, det är någonting skumt med det här. Så polisen har då gett sig ut för att leta efter den här Buicken som har plockat upp Joe. Och de hittar den för när de är ute och kör då för att dumpa kroppen. Så det blir en biljakt. Så de så kör, helt galet.
Åh, jävlar.
Och till slut så stannar då bilen, som då körs av Grace. Och när de stannar bilen så kliver de ur, då är det Grace och Thomas. Och de beter sig som att ingenting har hänt. Jag läste någonstans att Grace beter sig så typ som hon så här skrider ur bilen, som att hon typ skrider in på en bal. Hur man nu gör det.
Du vet hur man gör det. I mitt huvud är det bara, du vet, att man går med en fot och sen fram med den andra fot. Alltså du vet, så som Lucia.
Just det.
Så sen grejer man gör.
Så var det nog.
Ja. Och hon, det är det finaste gångsättet jag vet.
Det är så jävla stressigt när folk gifter sig och de går så in i kyrkan.
Också stressigt för att det tar 8000 år.
Exakt, man bara, kom igen, kom igen,
verkligen.
Kom igen.
We're trying to get to the buffet.
En cake.
Verkligen.
Men så hon ber typ om eld till sin cigg. Hon vill tända sin cigg, vilket också bara så här, man bara, kaxigt. Men
sluta fräcka dig.
Verkligen. Och Thomas, han kliver ut och typ så här skakar hand med polisen, att han bara, hallå, hallå, hej, 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 typ som att det är ett möte så här.
Vet du vad det också är? Det där är verkligen white privilege.
Absolut.
White money privilege. Att man bara, hallå ja.
Så jag störigt. Och de beter sig då som att de har inte gjort någonting fel. Alltså de försöker inte förneka vad som har hänt. Och de verkar typ inte se något problem med att de har dödat en person som de just nu har i sin bil. Så de är lite så här.
Vad polisen liksom ser hans krav.
Ja, nej, alltså de griper dem liksom.
Och men de är fortfarande bara
de är bara så här, nej men,
de bara, det här var rimligt.
Det vi har gjort det vi behövde typ. Och deras vänner är också helt så här, det är helt otroligt att de har blivit gripna. De har ju bara typ skipat rättvisa. Alltså du vet, det är så jävla jävla skevt.
Men också
men som tur är ju liksom polisen tar ju in dem och de blir liksom, ska bli dragna inför rätta. Och först blir de då åtalade för mord. Sen minskas det här ner till dråp.
Okej.
Okay. Som att det typ är så här, nej men vi torterade honom.
Du var inte... Bortförde honom, torterade honom och sköt honom.
Men det var ju liksom inte uppsåtligt. Nej.
Oh,
och deras försvarsadvokat försöker också få juryn att så här, tycka synd om Grace och Thomas då. För det de har fått utstå. Liksom.
Var är Talia?
Hon är blir typ en liten parentes i det här. Men jag tror inte hon är liksom inte drivande i det här.
Men också typ den panik, eller du vet,
sån panik.
Hon hade man, också kunnat vara såhär, nej men hörni,
stopp det.
Jag ljög. Alltså så här, nu när de börjar ut och jagar folk för att typ misshandla dem till döds. Gud panik.
Okay. Så jävla hemskt. Men jag tror typ, alltså jag vet inte, jag känner ju inte henne. Men det känns inte som att hon typ bryr sig.
Nej.
Alltså hon verkar vara så här riktigt likgiltig.
Men de här människorna bryr sig, eller så här,
ingen bryr sig.
Det är uppenbart att de ser på liv olika.
Absolut.
Liksom.
Men så de i alla fall... juryn går liksom inte på det den här försvarsadvokaten säger. Så de döms då till 10 års fängelse. Men det som händer, som är så jävla vidrigt, är att när de har fått sin dom så bestämmer sig Hawaiis guvernör för att typ så här ge dem nåd. Så han sänker deras straff från 10 år till 1 timme som de ska dricka champagne tillsammans med honom på hans kontor. Och sen så är de fria.
Kojar med mig?
Nej.
Men de har ju dödat någon.
Mm. Alltså det är så upprörande. Och tyvärr, det här har typ liksom ingen...
Det finns, ingen
det finns ingenting positivt i det här tyvärr.
Vad?
Nej, alltså... Det, jag,
gud, det här är typ det...
Nej, men det är så vidrigt fall, verkligen.
Oh, shit.
Så efter att de då har avtjänat det här straffet på en timma så tar de typ första bästa skepp från Hawaii för att så lämna ön. Och så åker de till San Francisco och... Det som också är så jävla vidrigt är att när de kliver i land där så blir de också typ hyllade som hjältar. Alltså det jag ska säga är att det finns ju en jättestor community som alltså är outraged. Såklart.
Ja, självklart.
Men så är det ju den här lilla vita, vidriga gruppen.
Som har skitmycket makt och pengar. Liksom.
Det är så här riktigt Ku Klux Klan-stämning. Alltså,
fan vad sjukt.
Alltså, det är så jävla vidrigt.
Så det är liksom, de kommer dit och typ är såhär, du har, vad bra ni är som typ har försvarat våra vita kvinnor.
Typ så. Efter att de hade åkt så gjordes ytterligare en utredning av den här kvällen då. Allt visade liksom, även i den utredningen på, att det är omöjligt. De hade typ inte kunnat överfalla honom. Tyvärr så blir den aldrig offentlig. Så att de här killarna får liksom aldrig resning.
Men vad fan?
De blir aldrig dömda för någonting, men de får heller aldrig resning. Fastän det är så här, de kan inte ha gjort det.
Det här är liksom, vet du vad det är? Det är ett sånt fall som man så här... Så det känns som att det är så här, långt senare kommer en nyhet om att så här, du vet, bara liksom...
Typ.
Alltså vad heter det? Symboliskt liksom.
Och det kan man ju hoppas, för de här... Antar jag att de här killarna var ju typ 20 1930, så de, förmodligen så är det väl ingen som lever, och lever de så är det väl typ över 100 nu. Det är så jävla hemskt. Och när Talia och Thomas väl var tillbaka liksom på mainland så gick de ganska snabbt skilda vägar efter det. Och jag vet inte vad som hände med honom, men hon typ träffade aldrig någon ny, och så levde hon helt i sin ensamhet fram till hon dog 1963. Då var hon typ 50 år gammal.
Oj.
Så det var det här vidriga fallet.
Men alltså just det... Är den här grejen som typ inte är, som vi som typ vita har typ, alltså bara det känslan av att så här hela rättssystemet, hela polisen är liksom ute efter en.
Så jävla vidrigt. Alltså, och det är det som är så störigt här på något vis, för att så här, polisen griper dem ju ändå.
Och de döms.
Och de döms.
Juryn dömer dem.
Men sen så är det ändå någon som har mer makt som bara, nej nej, men kom och drick champagne hos mig så skriver vi av det här typ. Så jävla jävla vidrigt. Och jag tänkte på när jag liksom hittade det här, så jag såg häromdagen ett dokument utifrån eller inifrån. Men det finns både utifrån och inifrån. Så det är något av dem. Men om han som har infiltrerat alt-right.
Ja, just det.
Eller extrem höger. Har du sett den?
Nej.
Alltså du måste se den.
Det är så jävla
obehagligt. Det är så jävla obehagligt. Det är så jävla grovt. Alltså det, och att han har gjort det. Alltså, fan vilken modig man. Den är så jävla skrig. Så att, det här var i alla fall fallet om Joseph Kahawai. Och mina källor har varit Wikipedia, som var väldigt omfattande. Både om honom, om den här rättegången och om henne. Så var det också en artikel i Historiska brott som heter Dödade Talias lögner en oskyldig man. Och sen så var det en artikel i The Independent som hette Paradise Lost, Hawaii Scandalous Talia Massey Trial.
Men det är också den grejen som är så här, alltså någon person som knäckte hennes käke gick fri. Ingenting hände med den personen.
Det är sån jävla skydds...
Det är så jävla obehagligt. Men jag tänker typ att det blir såna, just den typen av liksom så här, de har typ dragit dit och jobbat som elev i militären. Alltså det blir sån jävla typ som håller varandra om ryggen stämning liksom.
Vidrigt.
Fuck vad sjukt.
Ah, jag är ledsen. Nej, det här var verkligen vidrigt fall.
Alltså det är ju som alltid typ, man bara, hur kan man aldrig höra talas om det? Det var jättespännande och jättehemskt. Och tack snälla.
Tack.
Juldagen 1794.
Du är inne på mitt favoritårtal.
Jag vet, men precis så att jag klarade mig. Jag vet, blir du glad?
Jag är glad.
Det här kommer inte vara sån god, alltså så den samma. Jag tror att det inte riktigt är din typ av 1700-tal. Det är inte Versailles, om man säger. Men det är jävligt spännande.
Det är inte halshuggningen av Marie Antoinette.
Nej, det är det inte. Men det är riktigt sjukt det här fallet.
Spännande.
1794 föds Margareta Peter i Wildensbusch, som idag tillhör Trillikon, vilket ligger en drygt halvtimme utanför Zürich. Schweiz.
Tack.
Det var mest för mig själv. Jag bara, Margareta var yngst av 6 syskon. Hon hade en bror som heter Kaspar och 4 systrar. Barbara, Susanna, Elisabeth och Magdalena. Margaretas mamma dog när hon var väldigt liten. Alltså, uppenbarligen så fick hon ju henne. Men sen så tror jag, för att hennes pappa beskrivs som enkling typ överallt. Syskonen då växte upp med sin pappa som heter John. Margareta...
Förlåt, jag stretchar samtidigt.
Okay. Det känns som att du räckte upp handen på ett skitkonstigt sätt.
Jag vill bara också säga att det var inte så att jag satte mig i en konstig stretchposition. Vill jag säga för er som lyssnar.
Det var bara att du höll ut armarna. Och det var asskönt.
Det är jättebra för bröstöppnare.
Ja, vi kanske kommer göra det. Bröstöppnare. Bra. Okej. Hon... var liksom väldigt smart. Hon imponerade på sina lärare och så här, hon var liksom snabblärd. Hon ska också ha börjat läsa Bibeln redan som 6-åring.
Tråkigt. Riktigt tråkig dagens kompis.
Verkligen.
I Saltaren kapitel.
Men nu det kommer bli. Pappa John ledde då ett religiöst hem, och vilket jag tänker typ att
Alla var.
Han var svinglig protestant, kanske det heter på svenska. Jag vet inte. Det innebär att man var inne på Hildrych Zwinglis. Hans syn på så. Han ledde typ första vågen av reformationen i Schweiz.
Spännande.
Typ 200 år tidigare här då. Och han var rätt lik Luther, förutom att de tydligen hade lite olika syn på nattvarden. Där går den här Hildrich tyckte mer att det bara var en tradition. Och Luther,
inte ett sakrament.
Ja, men Luther såg lite mer som att det var Jesu blod. I don't know. Kanske hittat på det.
Gud, vad lite man kan ändå.
Nej, jag vet. Alltså, jag gick verkligen vilse i de här Wikipedia-sidorna. Du vet också att man blir så himla trött för att det man vill ha är typ två meningar som är så här, det här gjorde de.
Och så är det bara så här, sakrament.
Ja, man bara, nej. Nej, absolut inte. Men jag gillar hans namn i alla fall. Huldrych Zwingli.
Absolut.
Det är på den nivån jag är. Okej. Okay. Som sagt, troende hem. Men Margareta visade liksom redan tidigt ett större intresse för och tro på religion än vad hennes familj var liksom van vid. Och det la både då hennes familj och liksom människor i den här byn, den här staden, vad det är, märke till. Och den lokala prästen så här, var väldigt, väldigt imponerad över henne. Hur glad hon var när hon konfirmerade sig. Mm-hmm. Troligt glad. Så för det.
Man var ju glad när man konfirmerade sig.
För att man fick,
fick sig presenter och hade ett gäng nya kompisar.
Exakt, exakt så. Jag konfirmerade ju aldrig, så att jag har aldrig fått några presenter eller några nya kompisar. Okej. Okay. Så att hon var liksom otroligt, hon visade liksom redan som liten en otrolig så här dedikation till kristendomen och Gud och det där. Och ganska snart började liksom hennes familj se det som att så här, hon har en väldigt, väldigt speciell gåva. Mm-hmm. Hon är typ liksom utvald av Gud. Strax efter att hon börjar läsa Bibeln så börjar hon också hålla små gudstjänster hemma.
Alltså, så hon predikar. Störigt barn.
Jag vet. Extremt störigt barn.
Alltså, höjden av värsta sortens lillgammalhet.
Exakt. Själv spelade jag upp Aladdin med mina Barbie-dockor.
Och vi dansade bara till Spice Girls hade show.
Exakt.
Stop
right. Exakt, det är ändå roligare. Vart var jag någonstans? Och hon får liksom så här redan som men, ganska ung så här större och större inflytande över sin familj. Mm-hmm. För att hon får liksom en upphöjd position.
Ja, hon är liksom
Messias child lite grann. Mm. En ny kung har fötts och sådär liksom. Så att hon börjar så här, hon börjar liksom få hela familjen att typ leva mer liksom ortodox. Mm-hmm. Typ. De ska följa vissa regler, vilket jag läste var typ så här, som hon hade bestämt att Gud hade bestämt. Alltså okay. Lite så. Mm. Jag vet inte vad det var för regler, för det har jag inte hittat, men jag blev väldigt nyfiken. Mm. 1816, så Margareta är då 22 år gammal, tror jag. Då föreslog hennes mammas bror att hon skulle flytta hem till honom och typ hjälpa till i så här hushållet.
Mm.
Så hon gör det då. Och det beslutet kommer få så här väldigt stor inverkan på hennes liv. För där kommer hon i kontakt med en väckelserörelse som heter pietismen. De verkar vara väldigt strikta lutheran.
Okej, okay, ja, då så.
Exakt.
Jag fattar. Okay. Men, jag vet inte ens, väckelserörelse hör man ju om ibland. Alltså, eller har man hört om. Jag vet inte vad det betyder. Det är att man väcker de icke-troende.
Ja, kanske. Det låter som det. Mm. Vi säger det. Om det inte är det, så ni behöver inte berätta det för oss.
Fast om det är så, så vill jag höra det.
Ja, gud ja, om jag har rätt så ska jag säga det till Anna. Om jag har fel, säg ingenting. Tack. Det är så här man blir en bättre människa och lär sig saker.
Det är så här man blir en riktigt jobbig besserwisser.
Verkligen. Mm. De har också en grej som är att så här, de tror väldigt mycket på att, liksom, att det inte bara ska vara typ präster som får predika och typ så sprida Guds ord. Mm. Utan de har liksom så här möten och typ...
Det är folkets religion.
Ja, men lite så. Fast snarare så att alla typ har någon jävla grej i sitt hem. Och okay. Vet så.
Mm.
Jag tror att det är snarare att de tänker så här, om vi är fler som får säga till andra och blir religiösa så kommer det gå snabbare. Mm. Kanske. Så Margareta tar liksom till sig det här om att man kan ha olika... möten och sådär hemma i sin, vad heter det? Gudstjänst typ.
Ja.
Hemma, liksom hemma i sina hem. Och den här tiden då förändrar henne väldigt mycket. Delvis på grund av det här mötet med den här liksom, rörelsen. Men hon blir också så här mycket mörkare i sinnet.
Mm.
Vilket antagligen är för att hon har mött liksom en mer strikt religiös rörelse. Och hon säger då att hon, för hennes, när hon kommer hem så tycker så här, hennes syskon bara fan... känns deprimerad.
Mm.
Och då är det typ att hon så här, hon bara, ja, det är på grund av att Gud har liksom kommit till mig och uttryckt missnöje med mitt skamliga levande. Hon vägrar säga vad det skamliga levandet var.
Okay. Kommer man få reda på det?
Nej, men du kommer få reda på mycket annat konstigt. Så efter några dagar kommer hon hem igen och då börjar hon liksom öppet predika och så sprida Guds ord. Innan hade hon ju med de här barngudstjänsterna. Mm. Liksom. Men nu är det så här, hon bara, nu ska jag väcka de otrogna, eller vad fan heter, otroende. Och hon börjar då med den direkta närheten, liksom sin familj, men också de som jobbar för dem. För de har väl någon slags gård, tror jag, och där finns det ett antal människor. Och bland annat så har hennes pappa anställt tre personer som nu jobbar i hemmet när hon har varit borta. De heter Heinrich, Ursula och Margaret Jagli.
De ligger risigt till, eller?
De ligger risigt till för att bli värvade till en god sekt. Ja. Ursula blir snabbt så här, liksom hennes typ trognaste följare. Hon är liksom väldigt snart övertygad om att Gud har manifesterat sig själv i Margareta, liksom. Mm. Och snart kommer liksom fler och fler till Peterhemmet så här. Gud vad det lät som ett gudsställe. Det var bara det.
Det är för att du tänkte på Peters kyrka.
Ja, exakt. För att liksom höra henne predika och så här, höra hennes take på religion. Liksom. Och när hon är typ 26 så börjar hon också så här resa runt i Schweiz och liksom predika och typ samla på sig följare från typ hela landet. Liksom. Mm.
Försöker hon skapa sin egen kyrka?
Ja, men hon, ja, eller hon försöker väl skapa något slags gäng, kan man säga. För att hon, alltså anledningen till att hon åker ut i Schweiz är ju för att hon tycker så här, jag måste ha fler ändå, liksom. Så. Margaretas following växer, och under en sån resan hon liksom ute och predikar, eller vad hon gör, då hon har med sig sin syster Elisabeth. Då träffar hon en snubbe som heter Jakob Morf. Och de flyttar liksom in med honom och hans fru under något tag. Och det verkar som att Margareta och han har någon slags relation. Det finns de som säger att den inte var sexuell. Men att de hade liksom, du vet att de skrev så passionerade brev till varandra. Mm. Det finns också de som säger att hon blev gravid med hans barn.
Aha.
Och Margareta och Elisabeth försvinner också under 3 månader och liksom blir eftersökta av polisen och så här. Mm. Och när Margareta kommer tillbaka så är hon så här sjuk och blek och liksom så här vägrar säga vart hon har varit. Så jag tänker typ att så här, det
hon har varit och fött ett barn.
Ja, men eventuellt liksom. Jag tänker att det kanske är det de källorna antyder som jag nu tolkade.
Jag tycker det var en tolkning, absolut.
Ja, exakt. Mm. Och det man vet liksom när hon kommer tillbaka är då att liksom så här, hennes läror är så här mörkare än någonsin och mycket liksom mer extrema. Efter att de kommer hem från den här resan så låser typ hon och Elisabeth in sig på ett rum på övervåningen på deras gård och alltså ber och läser Bibeln konstant. Mm. Det är det enda de gör. Förutom när hon, alltså enda gången hon lämnar rummet är när hon så här går ner för att typ tala för sina följare.
Mm.
Och sen går hon upp igen. Och nu börjar hon liksom predika väldigt mycket om djävulen.
Mm-hmm.
Och är liksom vet mycket så att så här, djävulen är överallt, han är runt oss, vi måste vara försiktiga. Alltså liksom verkligen så här, ja, men skrämmer upp sina följare väldigt mycket. Och hon säger också att så här, snart kommer Satan och hans följare att liksom anfalla oss.
Mm-hmm.
Och vi måste rusta för krig.
Mm.
För att så här, de kommer. Jag ser det, jag har sett det liksom. Och hon då deklarerat så här, det är bara deras, den här gården, det är bara liksom Peters hushållet som är en säker plats. Och alla utanför den här gruppen, alla som inte följer henne, är liksom onda och typ så här, Satan har tagit dem liksom. Mm. Och det hon gör är helt enkelt att hon så här, får dem att inte lita på någon förutom henne, helt enkelt. Bara avskärmar dem totalt. Och tydligen så här, försöker liksom en präst typ så här, gå till huset och bara så här, vad är det som händer här? Och hon är direkt så här, bara avfärdar honom som en sån satans dyrkare liksom. Mm. Och hon säger att så här, nu är det bara jag som står mellan människorna och djävulen. Ja. Det är bara jag som kan rädda människornas själar typ. En dag så får Margaret Jagli, alltså en av de här som jobbar i huset, ett epileptiskt anfall.
Mm.
Och Margareta bara, det är det jag säger.
Mm.
Nu försöker han ta sig in. Satan försöker infiltrera vårt hus. Han har satt sig i Margaret liksom. Och hon själv, alltså Margaret själv, tycker typ så här, hon bara, japp, seems legit.
Mm.
Snälla, be för mig. Alltså driv ut Satan ur mig liksom. Och de ber och du vet superintensivt. Och hon slutar ju ha ett anfall eftersom,
ja,
det gör man väl
kanske. Det funkar.
Ja, exakt. Mm. Precis. Och efter det så började liksom fler och fler i hushållet så här, också de får liksom religiösa syner typ, och mm-hmm. att de är med om liksom grejer som bekräftar typ Margareta så här visions. Och dessutom så får ju Margareta också då fler anfall eftersom hon är sjuk. Mm. Och varje gång så bara, det är det jag säger.
Mm.
Så de vet nu liksom att hon har rätt i sin bild av djävulen och Satan och världen och sådär. Och i mars 1823 så dyker Jakob Morf upp igen, och det gör han tillsammans, han har med sig två, ytterligare två följare, och då har hon typ skrivit till honom och varit såhär, jag behöver dig. Så han kommer dit, de flyttar också in, så det är liksom en liten men extremt jävla dedikerad following som liksom bor i hennes hem. Det är typ hennes pappa, några systrar, jag tror att två systrar har blivit bort eller är gifta så de bor inte där liksom, men typ kanske två systrar, hennes bror och sen ett x antal anställda liksom. Och det är liksom, det hela deras värld är ju hennes värld liksom. Hon drar in dem i någon sån total jävla masspsykos liksom. Och nu kommer allt bli ännu värre. För senare samma månad, alltså mars 1823, så samlar Margareta sina följare och säger att hon ser Satan och hans förstfödde i luften.
Mm-hmm.
Och de håller på att förbereda sig för krig.
Mm.
Och hennes profetia då är att Napoleon den andra, alltså Napoleons son, som är hertig av Reichstadt, tror jag, han kommer snart då deklarera att han är djävulen. Och han, efter det så kommer striden så att dra igång liksom. Mm. Och när Margaret får höra det här så får hon förstås epileptiskt anfall.
Så alltså, stackar.
Jag vet, det är verkligen också, men bara, det är verkligen att använda någons sjukdom.
Alltså så jävla hemskt, stackars henne.
Men jag tror också typ att alla i det här fallet är sjuka på galna, olika sätt. Ja. Liksom. Så att, och det, eftersom hon får det anfallet så bara, det är det jag säger. Ja. De är här, de liksom rustar. Och Margareta säger till sina följare, hon bara, vi måste säkra huset. Vi måste se till att de inte kommer in. Liksom. Vi måste här barrikadera oss här inne. Och du vet, de liksom så här spikar igen fönster och liksom så här, låser allt som låsas kan. Och liksom, verkligen så här, nu jävlar, nu måste vi göra oss redo för ett krig. Liksom. Sen säger hon till dem att hämta alla vapen de kan.
Mm.
Och liksom, du vet, yxor och hammare och allt sånt.
Och jag tänker att det är som i Skönheten och odjuret när de ska storma slottet.
Ja, ja. Lite så att de är som
varje tand i hans mun är en huggtand.
Exakt så. Fast inne i ett litet hus, vilket gör det ännu roligare på något sätt. Okej. De hämtar alla sina liksom, vapen och sådär. Och sen så kommer de tillbaka till henne. De har barrikaderat sig, de har vapen. Och så säger hon så här, hon bara, Satan är som sagt överallt. Och vi måste slå sönder hela det här rummet, för att Satan är inne i det här rummet, han är i luften liksom. Och sen så börjar de liksom, alltså slå sönder som en sån jävla rockmusiker på turné i ett hotellrum liksom. Alltså trashar allting de kan. Och det här ska liksom ha pågått alltså i flera timmar. Att de bara drar runt och slår sönder saker i huset för att rädda mänskligheten från djävulen. Perfekt. Till slut så avbryter Margareta. Och så får de vila och sen får de be lite grann då. Men snart är de igång igen. Och nu vill Margareta att folk ska slå sig själva. Vilket folk gör. Allt är helt sjukt. Men då börjar liksom så här, det som händer i det här huset börjar typ dra lite uppmärksamhet till sig i byn. Ja. Eftersom det har ju pågått helt
sjukt. För det är helt koko.
Ja, och typ så här, det, fattar hur mycket det måste ha låtit bara. Så att det har liksom samlats en publik utanför. Och Margareta är så här, bara, de kommer.
Mm.
Och snart kommer då också polisen och bryter sig in.
Mm.
Och hon får ju total panik på det förstås. Men de lyckas liksom sära på kvinnorna och männen och ha dem så här på olika håll.
Mm.
Och senare kommer också typ en så här order om att Margareta och Elisabeth också tror jag ska åka till någon slags sinnes mentalsjukhus typ. Mm. Men då kommer det liksom redan vara för sent. Så att polisen lämnar väl igen liksom.
När det har lugnat
sig. Alltså man får ju slå sönder sitt eget hus.
Ja.
ändå, ja, antar jag.
Absolut.
Mm. Så de skickar typ hem för hennes följare som inte bor i huset. Men jag menar, de som bor, eller vad ska de göra liksom? Eller de hade kunnat göra någonting, verkligen. Men du fattar. Och dagen efter är det då dags igen. Nu kommer det bli värre.
Okay.
För Margareta säger då att så här, det räcker inte att vi har pajat alla våra soffbord och bokhyllor, utan det krävs blod. Och först så börjar hon typ slå sin egna bror lite grann. Men snart så frågar hon så här, hon bara, är det någon av er som kan tänka er att dö för att så här, få bort Satan från jorden? Och en av dem så här, eller den första som så här, säger att jag kan tänka mig göra det, är då hennes syster, Elisabeth. Och Elisabeth börjar först alltså slå sig själv i huvudet. Margareta hänger på. Och snart så börjar alltså alla hennes följare börjar liksom misshandla Elisabeth.
Hemskt.
Och det fortsätter, det pågår liksom till hon dör.
Men fy fan.
Som sagt, delad psykos på så många jävla olika nivåer. Men ni behöver inte oroa er, säger då Margareta, för på den tredje dagen kommer hon återuppstå. Elisabeth är död. Hon är mördad liksom, av den här sekten som hennes syster leder. Men snart kommer också Margareta vara död.
Mm-hmm.
För nu, säger hon, och det här är ju ett tecken på att hon inte är superfrisk, att hon vill att hennes församling ska korsfästa henne.
Nej.
Hon säger att så här, hennes död kommer liksom rädda tusentals oskyldiga själar liksom, och det är någonting som behöver göras. Och de går förstås med på det. Så de alltså spikar alltså fast henne vid liksom någon slags brädor alltså, typ eller så här. Jag vet,
panik.
Och det grejen är att det tar skitlång tid att dö av korsfästelse. För att oftast är det tydligen att lungorna kollapsar. Att man inte orkar hålla uppe typ. Så hon sitter väl där. Jag vet inte hur lång tid det tar.
Det tar säkert ett dygn eller något.
Alltså det kan ta flera dagar. Men till slut så dör hon av att de slår henne i huvudet.
Men gud.
Men hon har liksom blivit korsfäst. Det är så jävla, jävla, jävla sjukt.
Det är så bizarrt.
Men återigen, hon kommer återuppstå på den tredje dagen. Så att hennes, det är väl alltså hennes följare är så här, men hon kommer ju snart.
Det är lugnt, liksom.
Så när både då Margareta och Elisabeth är döda på övervåningen så går följarna och liksom så här, de går ner och äter middag. Och sen väntar de på att de ska återuppstå igen. Och jag läste någonstans att typ så här, någon gång under de följande dagarna så går vissa följarna, jag tror att det är hon Ursula och typ någon mer, kanske en Jakob, och typ tar ut spikarna och så här liksom. Men det enda de gör är att de går runt i huset i 3 dagar och väntar på att de ska återuppstå.
Men fan.
3 dagar går ju. Alltså, hör och häpna. De återuppstår ju inte.
Skjuten, det var så sjukt.
Och vet du vad?
De återuppstår, det var så.
Verkligen, så man bara, varför har vi inte tagit, varför känner vi inte till den här historien?
Det måste ju i sensats någon sån återuppståndelse någon gång, tror inte det.
Kan, när jag dör?
Då gör vi det.
Tack. hologram. Okej, de är döda helt enkelt. Och när ytterligare 2 dagar har gått så går John, alltså pappan som varit med hela tiden också, vilket också är
bizarrt,
då går han antingen till en präst eller till polisen, står olika i olika källor, och är så här, det är en grej som jag måste säga typ. Och snart så grips då alla som liksom varit inblandade i systrarnas död. Och den 4 december 1823 så döms de i högsta domstolen i Schweiz. Och längst straff får Ursula. För att de går på typ hennes, eller de går på den storyn de berättar. De säger ju, alla följare säger typ olika saker om vem som har gjort vad och sådär. Men den storyn man väljer att gå på är att Ursula varit den drivande. Och med tanke på att hon typ var en av de allra mest alltså trogna följarna, mm, så här, det är väl mycket möjligt liksom. Det är någon, du vet, följare som är så här, I'm fucking out of here, mm, när de börjar korsfästa henne. Så det är ganska olika hur mycket folk har liksom varit inblandade. Mm. Ursula döms till 16 års fängelse. Och resten döms till mellan 8 år och 6 månader.
Okay.
Pappan döms till 8 år. Och i domen fastställs också att familjens hus ska rivas.
Mm-hmm.
Och antagligen då för att det inte ska bli ett sånt ställe som typ pietister vallfärdar till. Liksom. Mm. För det hade tydligen börjat hända.
Aha.
Så att de jämnar skiten med marken. Och enligt det jag har läst så ska det typ aldrig ha byggt sig till,
nej,
hus där. Det där var...
Gud vad sjukt.
Korsfästelsen av Margareta Peter.
Fy fan.
Visst är det sjukt?
Nej.
Alltså ja, helt sjukt, nej. Nej, nej, det var, jag tyckte inte det.
Jag trodde du sa, vet du vad som är sjukt? Det var jättesjukt.
Det var jävla konstigt. Ja. Fruktansvärt. Okej, jag har fått mycket information från broominate.com.
Mm-hmm.
De har en artikel som heter The Crucifixion of Margareta Peter. Från ancientorigins.net som har en artikel med samma namn.
Mm-hmm.
Och förstås Wikipedia.
Älskade Wikipedia.
Älskade Wikipedia.
Ha, gud, tack snälla, det var väldigt spännande.
Vilket sjukt avsnitt.
Ja. Fan, tro kan göra mycket konstigt med människor alltså.
Ja, även psykisk sjukdom.
Det med.
Men det måste ju vara en sån delad masspsykos på något sätt. För det är så jävla jävla sjuk.
Men
hon var ju tydligen, alltså, hon var väldigt karismatisk, men jag har aldrig träffat någon som är så karismatisk.
Nej.
Förutom du. Jag skulle följa dig i döden.
Jag tänkte att vi ska korsfästa Oscar efter...
Nej.
Skoja.
Nej, jag vill inte
aldrig
det.
Korsfästa Oscar.
Nej, det kan vi väl ändå ta i hand på. Att vi aldrig ska korsfästa Oscar.
Han är gullig gris.
Han är söt.
Då okay. Tackar vi för den här veckan då.
Det gör vi verkligen. Tack snälla.
Gå med vår...
På podcast på Facebook. Atsanella Anna på Instagram. At Karin Londra på Instagram. Önskar fall där. Så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi.
Hej.